Kväll ska vi börja i Matteus 26 kapitel. Och där börjar i den 20:e versen. Matteus 26 och 20. På kvällen la han sig till bords med de tolv. Medan de åt sa han: sannerligen en av er skall förråda mig. De blev mycket bedrövade och började fråga honom en efter en: det är väl inte jag, herre? Han svarade: den som doppade handen i skålen tillsammans med mig, han ska förråda mig. Människosonen går bort som det står skrivet om honom. Men ve den människa genom vilken människosonen blir förrådd. Det hade varit bäst för den människan om hon aldrig hade blivit född. Judas, som skulle förråda honom, sa: det är väl inte jag, rabbi? Jesus svarade: du har själv sagt det. Judas, den gåtfulla människan. Jag tänkte vi skulle stanna till lite grann inför honom ikväll. Vi kanske inte så ofta predikar om Judas. Det är inte så mycket att predika om, säger du. Nej, kanske. Men just för att vi gör honom så obegriplig, just för att vi på något sätt pekar ut honom som den gåtfulle, så undgår vi varje möjlighet att känna igen oss själva, tror jag. Jag tror här finns mycket att upptäcka. För givetvis har väl du tänkt någon gång, precis som jag, att om jag hade fått chansen att vara en av de tolv och leva ihop med Jesus i 3 år, inte skulle jag sluta min karriär genom att förråda honom. Det skulle jag aldrig ha gjort. Hej. Men det kanske bara är bristande självkännedom när vi säger så. Kyrkan som har förrått sin herre så många gånger. Det är väl intressant att se hur lärjungarna frågar. De ligger inte där runt bordet och pöser och säger att ja, det är ju inte jag i alla fall. Den saken är ju helt klar. Undrar vem det kan vara. Vem tror du? Du Petrus, tror du att det är Andreas? Eller det kanske är Johannes? Eller ja, vem tror du det är? Och så går tippningen laget runt. Det är märkligt nog. Alla liksom hajar till och ställer frågan: det är väl inte jag? Mer än så litade man tydligen inte på sig själv, och det är ju intressant. Man kunde alla tänka sig möjligheten av att det skulle kunna vara just jag. Och det är ju ett lite ödmjukare sinnelagande där som säger att ja, Judas är ju en helt obegriplig människa. Han måste ju ha verkligen haft med djävulen att göra. Vi backar några verser i kapitlet, 14:e versen. Ty innan man lägger sig till bords har något viktigt utspelat sig. Det står så här: då gick en av de 12, han som hette Judas Iskariot, till översteprästerna och sa: vad vill ni ge mig om jag utlämnar honom åt er? De räknade upp 30 silvermynt åt honom. Från det ögonblicket sökte han efter ett lämpligt tillfälle att utlämna honom. Pengar. Hur många gånger har kyrkan inte förått sin herre för pengar? Är vi alldeles säkra på att vi är alldeles snövita i det avseendet? Eller finns det någon sorts, åtminstone bryllingskap med Judas? Pengarna. Ibland när man läser olika teologers utläggningar av den här situationen så stöter man på frågan vad i all sin dar skulle det behövas en förrädare till. Det var ju bara att haffa honom. Vad var det Judas förrådde? Vad var det man var villig att betala 30 silverpenningar för? Varför kunde man inte ordna det utan en förrädare? Ja, man hade ju försökt, eller hur? Man hade försökt många gånger att arrestera Jesus, oskadliggöra honom, låsa in honom. Vi ska se några exempel på det här. Vi går till Johannes 8 kapitel och läser där den sista versen. Då tog de upp stenar för att kasta på honom, men Jesus försvann och lämnade templet. Nu skulle man slå ihjäl honom. Nu fick det vara bra. Nu hade han ju till och med stått och sagt att det var han som uppenbarade sig för Abraham. Nu får det vara måtta på hädelserna. Sådana här ska inte få lov att leva. Det står i lagen. Och plötsligt är Jesus som bortblåst. Och på det sättet löste han ju många sådana här kriser. Han bara försvann. Han tycks ha behärskat konsten till fulländning att gå under jorden, som vi brukar säga. Att bara försvinna runt hörnet och vara oåtkomlig. Vi tittar i 10 kapitlet, Johannes, 39 versen. Alltså Johannes 10:39. De försökte återigen gripa honom, men han kom undan. Borta var han. Det var tydligen inte så lätt. 8 kapitlet hos Johannes, 20 versen. Det var vid skattkammaren han sa detta, medan han undervisade i templet. Men ingen grep honom, hans stund hade ännu inte kommit. Karl läste nyss det här ordet ur Johannes 12 kapitel. När Jesus säger, stunden är kommen, då människosonen ska förhärligas. Min stund, den som allt sammans syftade framåt. Fram till den stunden är Jesus beskyddad. Och det beskyddet, det kan ta sig många olika uttryck. Det vanligaste var tydligen att plötsligt var han bara som borta. Vart tog han vägen, säger alla. De står där med varsin sten i näven, men det finns ingen att kasta på. Hans stund är inte kommit. Men det finns en rik provkarta på andra misslyckade försök att oskadliggöra denne förarglige Jesus. Vi går till 7 kapitlet hos Johannes. Börjar läsa i 43 versen. Så blev hopen oenig om honom. Några ville gripa honom, men ingen lyfte sin hand mot honom. När deras folk kom tillbaka frågade överste prästerna och fariseerna, varför har ni inte tagit hit honom? De svarade, aldrig har någon människa talat som han. Då sa fariseerna till dem, har ni också blivit vilseledda? Finns det någon i rådet eller ibland fariseerna som tror på honom? Men den stora hopen som inte kan lagen, den är förtappad. Ja, här hade man nu skickat ut knäktar av något slag för att ta honom till fånga. Men när de kommer fram till honom så talar han på ett sätt så att alla blir som förlamade. Ingen klarar av att hugga tag i honom och släpa med honom. Hans stund är ännu inte kommen. Och kanske allra mest dramatiskt beskrivs detta när Jesus är i sin hemstad Nazaret. Lukas 4 kapitel på slutet där. Han har predikat i synagogan. Och det kanske inte precis var en predikan som kliade gott i öronen. 28 versen, Lukas 4. Ja, det var inte slutet för den delen, men i alla fall. Lukas 4 och 28. Alla i synagogan blev ursinniga när de hörde detta. De sprang upp och drev honom ut ur staden och förde honom fram till branten av det berg som staden låg på för att störta ner honom. Men han gick rakt igenom folkhopen och fortsatte sin väg. Hans stund var inte kommen. Och alla försök rann liksom ut i sanden på något vis. Det var kanske inte så underligt när man nu, för vilken gång i ordningen är svårt att säga, hade bestämt sig för att nu skulle man haffa honom. Nu skulle han tas till fånga. Det kanske inte var så underligt att man ville ha en medarbetare i lärjungaskaran. Det är ju så som agenter 007 och 008 och så vidare brukar arbeta. Det gäller att ha en bulvan. Och att prästerna hemföll till det gamla tänkesättet är kanske inte så konstigt. Att liksom få tag i honom när det gick att ta honom till fånga. Inget tumult, inget folkvimmel att försvinna i, inga hörn att smita runt och bara dunsta bort. Inget tillfälle att stå och tala så folk bara hänger med armarna efter sidorna. Att hugga honom kanske när han ligger och sover. Hans stund hade förut inte kommit. Men nu är den inne. Nu tar fadern bort det här beskyddet ifrån sonen. Nu låter han sonen bli tagen. Och då sker det inte genom en slump, någon sorts allmän sinkadus, att man råkar möta honom på gatan och hugger tag i honom. Utan när det ska ske, så sker det genom en människa. Vi kan inte förstå varför, men det är helt tydligt i skriften. Det sker genom en människa. Och det hela hade med pengar att göra. Det här sägs ju klart ut, inte bara i Nya testamentet utan också i Gamla testamentet. De 30 silverpenningarna. Ja, man får ju lätt associationen till ja, 31 kronor ungefär. Eller någonting i den stilen. Och därför så kanske man inte ser likheten när man sedan läser i Gamla testamentet om 30 siklar silver. Men på den tiden så hade man kanske inte bara graverade mynt så här som vi, utan man vägde upp en viss silvermängd. Och en shekel, som det heter numera i Israel, motsvarade kanske en viss mängd silver. Man väger upp 30 shekels med silver. Vi ska gå till Zakaria i det 11 kapitlet. Där omtalas denna mängd silver i en väldigt dunkel profetia. Och den är säkert helt avsiktligt gjord väldigt dunkel. för att ingen på förhand ska kunna säga jaha, ja ja, nu kommer det här, nu är det inne. Utan den här profetian är ju minst lika svårtolkad som Uppenbarelseboken, och säkert av samma anledning. Först i efterhand ska man kunna se att Gud hade menat det hela tiden. Allt låg förberett. Zakaria 11 kapitel, vi börjar läsa i 4 versen. Så sa Herren, min Gud, bli en herde för slaktfåren, ty deras köpare slaktar dem utan all hänsyn. Och deras säljare säger, lovad vare Herren att jag blir allt rikare, ej heller skonas de av sina egna herdar. Se, jag vill nu inte mer skona landets inbyggare, säger Herren, utan låta människorna falla i varandras hand och i sina kungars hand. Och dessa ska fördärva landet, och jag ska inte rädda någon ur deras hand. Så blev jag en herde för slaktfåren, de arma fåren. Och jag tog med två stavar. Den ena kallade jag ljuvlig ro, och den andra kallade jag endräkt. Och jag vaktade så fåren. Men sedan jag inom en månad hade förgjort de tre herdarna, blev jag led vid fåren, liksom också deras sinne var avvokt mot mig. Då sa jag, jag vill inte mer vara er herde. Vad som vill dö, det må dö. Och vad som vill förgås, det må förgås. Och de som sedan blir kvar må äta varandras kött. Så tog jag min stav, ljuvlig ro, och bröt sönder den för att upplösa det förbund som jag hade slutit med alla folk. Och när detta nu på den dagen blev upplöst, förstod de arma fåren som lyssnade till mig att det var Herrens ord. Därefter sa jag till dem, om ni så finner för gott, så ge mig min lön. Om inte, må det så vara. Och de vägde upp 30 siklar silver som lön åt mig. Då sa Herren till mig, kasta det åt krukmakaren, det härliga pris till vilket jag hade blivit värderad av dem. Och jag tog de 30 silversiklarna och kastade dem i Herrens hus åt krukmakaren. Därefter bröt jag sönder min andra stav endräkt, för att upplösa broderskapet mellan Juda och Israel. Och Herren sa till mig, ta dig nu redskap som en oförnuftig herde. Du ser, jag vill låta en herde uppstå i landet som inte vårdar sig om de får som håller på att förgås. Inte uppsöker det försingrade, inte helar det sårade, inte sörjer för det som är friskt, utan endast äter köttet av det feta och river sönder klövarna på dem. Ve över denna ovärdige herde som överger sin jord. Och ett svärd träffar hans arm och hans högra öga. Må hans arm alldeles förtvina och hans högra öga förmörkas i grund. Ja, alldeles solklar är ju inte denna profetia. Inte ens för oss som så att säga åtminstone har sett viktiga delar av den gå i fullbordan. Men ett och annat kan vi känna igen. Fadern säger till sonen, bli en herde för slaktfåren. Du, fåren har dåliga herdar. Herdar som gör sig vinning på fåren istället för att vårda dem. Och samtidigt som fadern säger detta, bli en herde för slaktfåren, så säger han också att jag vill nu inte mer skona landets inbyggare. På förhand vet han att när den verkliga herden kommer, så kommer det bli konflikt. Riktigt varför det blir det, det står inte. Men det står att det dröjer inte länge för en deras sinne var avvokt mot mig, som det står i 8 versen. Och då gör herden någonting som gör slut på ett förbund och gör slut på en välsignelse. Och så säger han, värdera mig. Tala om vad jag är värd. Man mäter upp 30 siklar silver. Och Fadern säger då att detta ska kastas åt krukmakaren. Dunkla och svårförståeliga ord. Hela kapitlet slutar med ord om att det ska komma en annan herde. En som inte vårdar fåren, utan en som istället river sönder dem. Och jag tror att det är ett ord som handlar om antikrist. Därför det står om en oförnuftig herde i 15 versen. Och det ordet på hebreiska betyder också en herde som är en avgud. Det är egentligen grundbetydelsen. En herde som är en avgud. Och det är precis vad som sägs om antikrist när han kommer. Han som ska sätta sig i Guds tempel och utge sig för att vara Gud. Och som kommer att bli hyllad och mottagen. Säg vad jag är värd. Matteus lägger ut det här. Förklarar en del av denna dunkla profetia. Vi går till Matteus 27 kapitel. Tredje versen där. När Judas, som hade förrått honom, såg att Jesus blivit dömd, ångrade han sig. Han lämnade tillbaka de 30 silvermynten till översteprästerna och de äldste och sa: jag har syndat och förrått oskyldigt blod. De svarade: vad angår det oss? Det är din sak. Då kastade han in pengarna i tempelhuset och gav sig av därifrån och gick bort och hängde sig. Överste prästerna tog pengarna och sa: det går inte att lägga dem i offerkistan eftersom det är blodspengar. Och de beslöt att istället köpa krukmakaråkern till begravningsplats för främlingar. Därför heter denna åker ännu idag blodsåkern. Så uppfylldes det som sagts genom profeten Jeremia. De tog de 30 silvermynten. Priset på den prissatte honom som några israeliter bestämde priset på och gav dem i betalning för krukmakaråkern så som Herren befallt mig. Ja, så här är det ju med många profetior. Menar, även om Judas kanske kunde Sakarjas bok utan till, så hade han inte någon tanke på någon krukmakaråker när han slängde pengarna i templet. Och därför så kunde han ju heller inte säga att jaha, nu bockar vi av den profetian och så slänger in pengarna här och går. Utan det här är någonting som är fördolt fram till det ögonblick det sker. Så tror jag det är med väldigt mycket av det profetiska materialet också om Jesu återkomst. Det är fåfängt att skriva historieböcker i förväg. Det är inte det hela tjänar till. Utan det är för att när det sker så ska vi upptäcka att Herren är inte överraskad. Hur överraskade vi än må vara. Ska du överraska honom så får du skärpa dig. Vi ska gå tillbaka till Gamla testamentet, till Andra Mosebok 21. Andra Mosebok, det 21 kapitlet, och läsa den 32 versen. Då ska vi se om man tyckte att Jesus var värd ett högt pris eller om man tyckte han var värd ett lågt pris. Andra Mosebok 21 och 32. Där står det så här: men om oxen stångar en träl eller en trälinna, så ska ägaren ge åt den stångades herre 30 siklar silver, och oxen ska stenas. Alltså, detta var priset för en träl. Det var man väger upp åt Judas. Han säljer sin mästare för ganska billigt pris. Judas har ju fascinerat människor i alla tider. Och den återkommande frågan när man berör Judas och hans förräderi, det är det här: var han chanslös? Var loppet uppgjort ifrån början? När det nu står om detta hos profeten Zakaria, som levde i sådär 400 år före Kristus. Var han chanslös? Nej, det tror jag inte. Hur skulle det kunna falla en dom över honom om han var chanslös? Låt mig citera en dikt av Nils Ferlin. Han är ju grubblaren som gärna grubblar på allt möjligt. Också på Judas gestalten. På det att människan leva skulle i tidlös frid över gravens kulle och gräsets hån, fick under jorden ett offer bjudas, Guds ende son. Det är ett drama till sin etik rätt problematisk och farsens lik. Men mänskligheten bör tacka Judas, den stackars karn, att när den stannar vår levnadskvarn och när vårt hjärta ej längre bankar i horiskhet och i glada tankar, då kan vi kliva direkt på tåget som går till himlen så smort och bra, med fribiljetten från Golgata. Ja, när Nils Ferlin fick hand om det, så var det mera värt att tacka Judas än att tacka Jesus, som du märker. Och det är kanske ett uttryck för hur svårt vi har att komma till rätta med vad det egentligen är som försiggår i hans liv. Det hela har naturligtvis en förhistoria, och den skymtar fram mycket sparsamt, men ändå. Vi ska gå till Johannes 12:e kapitel. Johannes evangelium kapitel 12. Från början där. 6 dagar före påsken kom Jesus till Betania där Lazarus bodde, han som Jesus hade uppväckt från de döda. Man ordnade där en måltid för honom. Maria passade upp och Lazarus var en av dem som låg till bords med honom. Maria tog då en hel flaska dyrbar äkta nardusbalsam och smorde Jesu fötter och torkade dem sedan med sitt hår. Och huset fylldes av doften från denna balsam. Men Judas Iskariot, en av lärjungarna, den som skulle förråda honom, sa: varför sålde man inte oljan för 300 denarer och gav till de fattiga? Detta sa han inte för att han brydde sig om de fattiga, utan för att han var en tjuv. Han hade hand om kassan och tog av det som lades dit. Ja, det är en märklig berättelse. Maria smörjer Jesus till kung. Det är efter denna händelse som Jesus rider in på åsnan i Jerusalem. Se, din konung kommer till dig. En konung, Messias, den smorde. Vem smorde den smorde? Svarar en kvinna. Det är fint. Det blir nu kvinnan som tar mannen i sitt beskärm. Jag tror den uppfylls av det ordet i Jeremia 31. Hon handlar profetiskt förstås. Det var ju Zakaria som sa det med. Din konung kommer. Var hon chanslös? Gick hon fullständigt i trans? Totalt ovetande om vad hon gjorde? Inte alls. Det var hennes eget fria beslut. Att Gud hade vetat om det århundraden och årtusenden innan det kom till syns. Det säger ingenting om att hon skulle vara manipulerad på något vis. Det var hennes fria beslut. Hon smörjer honom till kung. Men Judas då? Ja, han var en tjuv, står det. Och nu i kreditförlusternas årtionde så kan man undra, hur kunde en sådan kassör beviljas ansvarsfrihet? Var det så att när han väl hade dött, att man gjorde revision av räkenskaperna och fann att han hade förskingrat ur kassan? Knappast. Man gick nog inte och släpade på någon större bokföring. Alla tycks ha vetat att han var en tjuv, och ändå var han kassör. Kunde man inte hitta någon lämpligare? Vem hade utsett honom till det jobbet, kan tänka? Svar: Jesus, naturligtvis. Någon annan kunde inte komma på fråga. Jesus sätter pengar i händerna. Han sätter kassan i händerna på den som till sist ska sälja honom för priset av en träl. Han låter den som älskar pengar sköta pengar, med slutresultatet att han säljer sin mästare för ett billigt pris. Ett så billigt pris att prästerna vägrar att köpa tillbaka honom för samma taxa. Eller låta köpet gå tillbaka. Låta honom köpa tillbaka. Du vet, om du har köpt en riktigt risig begagnad bil och betalat 10 gånger för mycket för den, och så upptäcker du när du kommer hem att den är fallfärdig, och så åker du tillbaka till bilhandlaren och säger det att jag vill att köp ska gå tillbaka. Nej, säger han. Jag sålde skräp åt dig för dyra pengar. Det köpet går inte tillbaka. Och Jesus var inte till salu tillbaka för något pris i världen. Men Judas hade sålt honom för en billig penning. Var Jesus ovetande om det här? Han var ju dock sann människa. Nej, han var inte ovetande. Johannes 6 kapitel, 17 versen. Där står det så här: Jesus sa: har jag inte själv valt ut er 12, och ändå är en av er en djävul? Han menade Judas, Simon Iskariots son, ty denne skulle förråda honom, och han var en av de 12. Det rör vid någonting mycket grundläggande. Gud är inte alltid ute efter att täcka över synden i våra liv. Han lägger inte ett tunt lager av fernissa eller krom eller lack eller någonting sånt där. Han sveper inte in det som är synd i våra liv så att det inte ska synas. Utan han är väl så ofta ute efter att provocera fram synden tills dess att vi själva måste bestämma oss hur vi vill ha det. Tills vi liksom inte längre kan prata bort den. Och säga att ja, man har ju sina svagheter och andra kan väl vara snåla och ogina och gnidiga. Men det där gäller ju inte mig, jag har sinne för ekonomi. Nej då. Resonerar vi på det viset, och det gör vi ju, så säger Gud, jag ska visa dig vad ditt sinne för ekonomi handlar om. Och då försätter han oss i situationer där vi till sist inte själva kan neka till vad det handlar om. Det finns ju ett gammalt ordspråk som heter, den ser det sist i vars hus det brinner. Grannarna ser det långt tidigare. Och så är det ju. Även om du tycker att du är en penningplacerare, så kanske andra ser att du är snål. Och då är inte alltid Herren där och försöker att liksom, åh, nu ska vi kapsla in det här, nu ska vi täcka över det här, nu ska vi ta fram stora färgburken och måla i vackra färger och så att det överhuvudtaget inte syns. Hej, tvärtom. Fram med det. Ut med det ljuset. Tills dess att du måste bestämma dig. Detta vill jag behålla, eller detta vill jag bli av med. Och det är därför som Paulus skriver som han gör i Romarbrevets 5:e kapitel. Vi kan kika där. 20 och 21 verserna. Romarbrevet 5:20. Lagen kom in för att överträdelserna skulle bli större. Men där synden blev större, där överflödade nåden än mer. Och på samma sätt som synden härskade och förde till döden, ska därför nåden härska genom rättfärdighet och föra till evigt liv genom Jesus Kristus, vår Herre. I varje människa finns det någonting som så att säga står i opposition mot Guds vilja. Och det där kan vi också dölja. Det hör ju till det vi vill dölja. För den ene tar det sig uttryck i pengar, för den andra tar det sig uttryck i något annat. Det här kan ju ta sig många, många olika uttryck. Men gemensamt för alla uttryck är att Gud på något sätt vill dra fram det ljuset. Det ska bli så stort att vi inte själva kan dribbla bort det. Inte själva kan prata bort det. Utan därför vi själva på ett eller annat sätt måste välja. Där vi väljer. Jag vill bli av med det här. Åh, nåden överflödar ännu mycket mer. Det är inga problem. Det finns ingen fördömelse i Guds handlande. Vi måste bara förstå hans väg. Judas är inte chanslös. Men någonstans på vägen väljer han att inte välja bort det här. Han väljer att behålla sin kärlek till pengarna. I valet mellan Jesus och pengarna väljer han pengarna. Vi går till 13:e kapitlet hos Johannes. Johannes berättar också episoden om när Jesus talar om att en kommer att förråda honom. Och han ger en del detaljer som de andra evangelisterna inte har med. Johannes 13:18. Jesus säger så här: jag talar inte om er alla. Jag vet vilka jag har utvalt, men skriftens ord måste uppfyllas. Den som åt mitt bröd lyfte sin häl mot mig. Jag säger det redan nu innan det sker, för att ni när det har skett ska tro att jag är den jag är. Sannerligen, jag säger er, den som tar emot någon som jag sänder, han tar emot mig. Och den som tar emot mig, han tar emot den som har sänt mig. När Jesus hade sagt detta skakades han i sitt innersta och vittnade: sannerligen, jag säger er, en av er kommer att förråda mig. Hans lärjungar såg på varandra och undrade vem han menade. En av dem, den som Jesus älskade, låg intill honom. Simon Petrus gjorde tecken åt honom att fråga Jesus vem han talade om. Lärjungen lutade sig bakåt mot Jesu bröst och sa: Herre, vem är det? Jesus svarade: han som får brödet som jag nu doppar. Och han doppade brödet och gav det åt Judas, Simon Iskariots son. När Judas hade fått brödet for Satan in i honom. Jesus sa: gör genast vad du skall göra. Ingen av dem som var med vid bordet visste varför han sa detta till honom. Eftersom Judas hade hand om kassan trodde några att Jesus hade sagt åt honom att köpa vad som behövdes till högtiden eller att ge något till de fattiga. Men Judas tog brödet och gick genast ut. Det var natt. Det är en symbolisk handling. Och ett medvetet uppfyllande av ett ord i skriften i Gamla testamentet. När Jesus räcker brödet till Judas. Och Jesus citerar också den texten. Och vi ska slå upp den och läsa. Det är den 41:a salmen i Psaltaren. Psalm 4:1. Vi kan inskränka oss till den 10:e versen, även om du senare kan läsa psalmen i dess helhet. Psalm 41:10. Ja, också min vän som jag litade på, han som åt mitt bröd, lyfter nu mot mig sin häl. Han som jag litade på. Det handlar om att få ett förtroende. Så är det ju när man litar på någon. Det är att ge ett förtroende. Och det är ju i största allmänhet så här. Med oss allihopa. Att om man aldrig får ett förtroende så kan man aldrig svika. Du svek. Det är detsamma som ett brutet förtroende. Och ibland kan det ju hända när man har varit utsatt för så många svek att man inte vågar ge förtroende åt någon. Man skärmar av sig, man kapslar in sig, man kanske till och med låser in sig. Åtminstone försöker man att hålla inne med alla förtroenden för att slippa uppleva ett nytt svek. Ja, jag ska du inte lämna ut mig till någon. Jag ska du inte släppa in någon. Jag ska du aldrig mer tala om hur jag känner det. Jag ska fylla i själv. En person som hade fått ett förtroende av Jesus. Och det har han ju bevisligen fått. Förtroendet att sköta kassan. Förtroendet att leva ihop med Jesus i 3 år. Höra allt, se allt. Lära känna honom. Samma tanke kommer tillbaka lite senare i en annan psalm, den 55:e psalmen. Den 13-15 verserna läser vi där. Psalm 55:13. Se, det är inte en fiende som smädar mig. Det kunde jag fördra. Det är inte min ovän som förhäver sig mot mig. För honom kunde jag gömma mig undan. Nej, du gör det. Du som var min jämlike, min vän och förtrogne. Du som levde med mig i ljuvlig förtrolighet. Du som i Guds hus gick med mig i högtidsskaran. Du ser här, gång på gång kommer ordet förtroende. Vi som levde i förtrolighet. Du som var min jämlike. Att bli Herrens jämlike. Det är ju det som är vår kallelse. Vänner kallar jag er. Jag kallar er inte för tjänare, utan jag kallar er för vänner. Ja, det är ett stort förtroende. Och det är märkligt nog alltid så att ju större förtroende du får, desto större blir ju frestelsen att svika det förtroendet. Om du aldrig får något förtroende från någon, så kan du faktiskt inte frestas att svika något förtroende. Men ju större förtroende du får av Herren, desto större frestelser får du på köpet. Ju större gåvor du får av Herren, desto större möjligheter har du att missbruka Herrens gåvor. Ju mer av Herrens kraft som läggs över ditt liv, desto viktigare blir ju ditt val, om du vandrar i renhet eller ej. Och faktiskt är det ju så att om Herren lägger stora gåvor i ditt liv, så får du stora frestelser på köpet. Det här som problematiken med Judas kommer in, så långt jag kan se och förstå. Han fick ett unikt förtroende att leva ihop med Herren. Och med det förtroendet kommer alltid en lika unik frestelse. Frestelsen att på något sätt göra något för egen del av denna nya möjlighet. Vem kan säga, det där gäller inte mig? Vem kan säga, Judas är av ett helt annat slag än jag? Vi har inget med varandra att göra. Men kanske att man till sist ändå måste ställa samma fråga som alla 12 runt bordet. Herre, det är väl inte jag? Det är väl inte jag? Du vet hur lätt och härligt och roligt det är att söka andens gåvor. Och det är viktigt att vi gör. Vi uppmanas utan reservationer i skriften att göra det. Och det fyller våra liv med innehåll och mening. Ju mer du får av andens gåvor, desto mer får du också av mening i ditt liv. Men automatiskt, helt på köpet, oskiljbart från gåvan, finns också frestelsen. Frestelsen att använda gåvan för fel syfte. Frestelsen att sätta sig själv i centrum istället för Herren i centrum. Frestelsen att slå mynt av allt sammans. Judas är inte konstig på minsta vis, så långt jag kan förstå. Tvärtom är det så här att hela livet ihop med Herren är en förtroendesak. Vi ger Herren ett förtroende därför att han har gett oss ett förtroende. Det är det som kallas för rättfärdiggörelse genom tro. Och i det ömsesidiga förtroendet börjar nu hans kraft, hans möjligheter, hans väldiga ljus att flöda. Så viktigt det då är att vi är klara över att alla Guds gåvor också är frestelser. Inte därför att Gud frestar, utan därför att vi är som vi är. Det är inte en fiende som smädar mig. Det kunde jag fördra. Det är inte min ovän som förhäver sig mot mig. För honom kunde jag gömma mig undan. Nej, du gör det. Du som var min jämlik. Man möter det här i själavården. Det är mycket svårare att förlåta syskon i Kristus än att förlåta andra människor. Bli lurad på 1000 spänn i en dålig affär med någon lite tvivelaktig affärsman. Så kan det vara förargligt. Och kan ta lite tid att förlåta. Men om en äldstebroder i församlingen lurar dig på 100 spänn. Så är det mycket värre. Trots att siffran är mycket lägre. Därför att graden av förtroende var mycket högre. Du hade väntat dig något annat. Och därför upplevs sveket mycket smärtsammare. När man så att säga inte var beredd på ett svek. Man tyckte att så skulle det inte behöva vara just där. De sår vi får i församlingen träffar oss alltid mycket djupare än de vi får på annat håll. Vi kan inte skydda oss. Vi har ju gett varann ett förtroende. För min ovän kan jag skydda mig, men inte för min vän. Du har hört det gamla talesätt. Mina fiender klarar jag själv, men Gud bevar mig för mina vänner. Och det ligger något i det, även om man inte ska överskatta sin förmåga att klara sina fiender själv. Det missbrukade förtroendet. Kärleken till pengar. Och Jesus som sätter kassan i händerna på honom som älskar pengar och som tar ur kassan. Kan Gud göra så? Ja, han kan ge sitt förtroende till vem man vill. Låt oss alla be om Herrens förtroende. Längta efter det. Sträva efter det. Ta emot det. Men låt oss också förstå att det, när förtroendet, när det kommer, kanske bland annat kommer för att avslöja oss själva. Nu ska vi be. Herre, som förvaltare av ditt rikes hemligheter, så må man anse oss. Och av en förvaltare begärs bara en enda sak, att han är trogen. Herre, så hjälp oss då att ta emot dina förtroenden och att få växa i trohet gentemot dig. Herre, vi är beredda på att livet ihop med dig på olika sätt ska dra fram till ytan sånt som vi helst skulle vilja slippa och se. Men när det sker, Herre, så hjälp oss välja rätt. Hjälp oss att ta emot dina förtroenden, Herre, och förvalta dem på rätt sätt. Att vi får bli allt mer förtroliga med dig. Istället för att vi till sist använder ditt förtroende för att skaffa oss det vi innerst inne önskar. Handla istället med oss så att du själv blir vår innersta önskan, Herre. Det är den enda lösningen. Vi tackar dig. Amen.